Hej och välkomna till Morotspodden, podden som handlar om hållbara, välmående och motiverade hästar. Jag heter Lena Manea och idag ska vi träffa Anne Diriksen igen och vi ska prata berikning. Idag ska vi prata om berikning och mer konkret berikning genom födosök.
Just det.
Och kan du berätta för oss vad berikning är?
Berikning är något vi tillför i hästens miljö för att den ska klara sin domesticering på ett bättre sätt. Det ska se till att den mår bättre helt enkelt i sin vardag.
Och nu har jag fått lite lyssnartipsen förra gången på att vi pratar i lite mycket termer som vi tänker att alla förstår. Så jag tänker att vi ska försöka vara väldigt konkreta idag. Så domesticering får du förklara nu.
Domesticering, då tänker jag helt enkelt att hästen inte lever i det vilda. Och domesticering är sådana djur som har varit i fångenskap under flera generationer, som hästar och hundar till exempel. Till skillnad från om man har djurparksdjur som inte är domesticerade, utan det är vilda djur som vi har stängt in. Och det egentligen spelar ingen roll. Just när det gäller hästar så handlar det om domesticering. Men berikning gäller ju likväl för vilda infångade djur.
Mm. Och du har precis varit hemma i Nederländerna.
Precis.
Och ja. Där var du och besökte en djurpark, eller hur?
Ja, jag har en kusin som jobbar på en djurpark i Holland. Och jag brukar få hänga med. Hon jobbar framförallt med aporna. Men vi går ju en liten runda i hela djurparken. Och så berättar hon för mig. Och jag är så nyfiken för att hon, dels så klickertränar hon aporna då för att de ska kunna hantera dem på ett bra sätt eller kunna titta i munnen, tror jag, framförallt de håller på med nu. Och så använder de sig väldigt mycket av berikning för att deras djur ska må bra i djurparken. Och det är otroligt inspirerande att se faktiskt, för att det är en sån stor skillnad mellan hästvärlden och djurparksvärlden. Och det, egentligen är det inte någon jättestor skillnad för djuren, för hästen och apan, så spelar det inte så jättemycket roll. Utan båda är instängda och båda behöver någon typ av berikning för att må bra.
Jag skulle vilja dra det så långt att vi människor lever ganska så instängt jämfört med vad vi skulle göra också. Om man tänker att vi skulle samlat och jagat våran mat och så går vi till snabbköpet och köper det, så skulle vi behöva berika våran miljö också.
Just det.
Egentligen. Ja, men absolut. Vi struntar i människor här idag.
Ja, fast det är väldigt intressant. Vi får prata om det en annan gång, tycker jag.
Ja. Ja. Men vi tar hästar.
Vi tar
idag.
Hästar.
Så att om vi pratar mer specifikt då kring mat och födosök, för det är där det är lättast att berika.
Precis, eller? Ja, absolut. Och när vi tänker på hur hästar har det i naturen, så är det födosök som gäller uppemot en 18 timmar om dagen. Och 18 timmar blir väldigt många timmar om de inte får göra födosök. Så vad ska de göra istället? Då blir det mycket att de står still eller blir uttråkade, kan bli deprimerade. Och just födosök som känsla är starkt kopplat till att må bra. Mm. Så om vi inte har möjlighet till födosök, då är det lätt att man blir deprimerad. Man tappar meningen med livet lite grann. Så just födosök är ett väldigt tacksamt sätt att berika. Och ganska enkelt, de flesta får nå till det om vi tänker till lite.
Mm.
Så det finns, som du har Lena, så finns det till exempel Paddock Paradise, där man har det är ett koncept där man har som en gång runt hagen. Istället för att man har en stor öppen hage, så har man en gång runt där hästarna lättare får en känsla av att vilja gå och leta mat. Och då vill man ju då lägga ut mat på vägen på den här stigen, så att det motiverar hästen till att faktiskt röra sig runt istället för att de bara står still.
Mm.
Och får maten serverad då framför dem.
Ja, ja. Och jag har haft väldigt lyxigt förut när jag bara kunnat släppa ut hästar i min skogshage. 3,5 hektar kuperad mark. Men nu fick jag en häst som hade haft fång i höstas. Så hon har inte kunnat gå på något gräs överhuvudtaget. Vilket innebär att hon har gått i en gruspaddock.
Just det.
Och jag har verkligen fått tänka till angående berikning.
Ja.
Man blir ju väldigt stressad av att man inte bara kan låta dem få gå som dina hästar. på stora ytor och söka mat. Men det finns ju jättemycket man kan göra.
Allra lättaste tycker jag är att sprida grovfodret och lägga små, små tussar lite överallt, just för att det ska likna födosök för hästen, att det ska behöva gå och leta. Och det kan ju sysselsätta den ganska många timmar, om du är lite kreativ.
Och sen finns det ju såna här foderbollar.
Det finns, precis, det finns en hel del saker på marknaden nu som har kommit bara de senaste åren. Och det verkar vara ett större intresse för människor, att man har fått upp ögonen för det. Det är kul, och en sån boll är gjord av plast och hästen kan rulla den, och så är det ett hål där man kan dra ut höet. Det finns de som är lite större för hö, och så finns det de som är ganska små för pellets, som också funkar till exempel i boxen.
För det som jag tycker är fascinerande med dem är att mina hästar väljer bollen framför lösa.
Det är väldigt intressant, ja. Jag vet att det finns de som säger att hästen föredrar att äta ur småmaskigt hönät före det som ligger på marken. Men det är individuellt. Det finns många hästar som ändå föredrar fritt.
Ja, och vi har pratat lite förut om det. Och jag tänker att det också är vad de är vana vid. Är de inte vana vid de här näten eller bollarna, så kan det ta lite tid innan de vänjer sig. Ja. Men när de är vana så verkar det som att de föredrar det. Och det ser man också i studier. Det forskas ju en hel del på det här med berikning. Och där ser man ju att jobba för mat är ju det som hästar föredrar, jämfört med om man bara hänger upp en repstump eller
just det,
annat som...
Ja, det är inte lika kul att leka än att leta mat.
Nej, leta mat är nog vad de är gjorda för.
Ja.
Och det var som du sa, 18 timmar, det är ganska mycket tid.
Det är många timmar, ja. Och jag tror också att just det här individuella, jag tror att det är viktigt i början när man börjar berika, att man inte kör för hårt all in. Om hästen är van vid att äta sin mat från marken, precis som där, och helt plötsligt så stoppar man in det i småmaskigt hörnät eller en sån där boll, så kan det bli väldigt jobbigt för hästen. Den kan bli väldigt frustrerad. Då tycker jag att man börjar med att ge den en hög med hö, så att hästen kan äta sig mätt, och sen finns bollen eller nätet så att den kan fortsätta äta, men då blir det lite svårare för den och får den jobba lite mer för det.
Mm. Men vi tar några olika exempel då.
Mm.
Man står uppställd i ett stall. Man är ute hos hästen en gång om dagen. Hästen går tillsammans med en annan häst i en mindre hage. Och man vill försöka göra det så bra som möjligt. Vad skulle du göra?
Jag skulle först och främst se till att grovfodret ges på det optimalaste sättet som finns där. Om det nu är ett hönät eller om det är en boll, eller om du lägger ut det i den lilla hagen som finns på lite olika ställen. Man kan också, till exempel om det är möjlighet, så är det bra att dra in en stock, en stor gren, så hästen dels har att äta bark på, men du kan också lägga höet i den eller under den, så att hästen får lite att pilla på. Sen kan du lägga fram en sån liten boll med pellets i, till exempel, istället för att hästen får sin mat i sin krubba, så kan den rulla runt den här lilla bollen och pelletsarna åker ut lite i taget. Man kan också ta och strö ut någon liter med små bitar av äpple eller pellets eller morot och bara kasta ut det i hagen, så att hästen får gå och leta efter de här små bitarna. Och det förutsätter ju att det är rent i hagen, då kan det inte vara lerigt. Är det mycket lera, då får du försöka hitta torra ställen där du kan gömma det. Det kanske finns en liten stock du kan gömma det bakom eller under. Så att du helt enkelt gör det som ett litet pussel för hästen att gå och leta. Det kan finnas lite gömt lite överallt. Jag har 3 ganska tjocka hästar i min hage. Eller, just nu är de inte så tjocka. Utan de går på vintern, så går de ute på bete. Och det är på vintern de får ha stora ytor. Just för att de har en tendens att bli tjocka, så har de väldigt begränsat på sommaren istället. Så mina hästar har lite så här tvärtom. Så på sommaren är de i en ganska liten hage och äter gräs. Och på vintern så släpper jag ut dem i större och större hagar. Jag har uppemot en 13 hektar med hagar. Där de då får gå och få beta ganska länge in på vintern. Och det tycker jag är en väldigt stor fördel. Så att nu har de ju varit ganska begränsade under sommaren. Men sen på vintern så får de ha stora ytor. Och då kan jag lägga ut maten längst bort i hagen. Och får de verkligen röra på sig. Så har man möjlighet till att göra det. Om man har till exempel har tjocka hästar, så är det en fördel.
Mm, för det där är ju ett problem. Och jag pratade med en hovslagare härom veckan som sa att alltså hästarna blir tjockare och tjockare. Varför är det så, tror du? Och jag tror det är en fråga om pengar. Jag tror att vi har det bättre ställt och att vi har råd att fodra våra hästar.
Ja, absolut. Det tror jag absolut att vi har råd. Det är inget problem. Även i år så finns det feta hästar.
Mm.
Trots att maten är så dyr. Och jag tror också att folk har svårt att se sin häst hungrig.
Mm.
Vi tycker att det är jobbigt. Och det är jobbigt. Det är klart att det är jobbigt att vara hungrig. Men om vi kan berika hästens hage, om vi kan berika hästens liv, så behöver det inte stå still och vara uttråkad och hungrig. Utan den kan faktiskt gå och leta, även om den inte får i sig så mycket. Och då tror jag den klarar det på ett helt annat sätt. När den får anstränga sig för sin mat.
Det är jag helt övertygad om. Och jag har varit bortrest vid två tillfällen sedan jag fick hem mina hästar. Och de går som sagt i en paddock med en liten hage och en lösdrift till. Men då har min man skött hästarna och bara gett dem mat 5-6 gånger om dagen som de får.
Yeah.
Medan jag då lägger ut hönät, bollar, jag sprider ut över hela hagen. De kan få leta morötter in i lösdriften. Och det, jag försöker verkligen varje dag berika.
Yeah.
Och han säger att de är inte nöjda när jag inte är hemma, utan de står och väntar på att jag ska komma hem.
Det är väldigt intressant. Att man kan få hästar som är mer lugna och mer tillfreds helt enkelt. För att du har berikat. Och kanske inte bara födosöket, utan även för att du har tränat dem, antar jag. Tänker du då?
Ja, därför att jag har ju... jag har alltid en hög liggande, så tränar jag med samma hö.
Mm.
Det var vi inne på förra gången också. Men jag har rannsakat mig själv ännu mer sedan dess. Och ser att jag kommer ofta ut när det är dags för mat. Och ska träna.
Just det.
Och så har jag lagt om det lite, att jag går ut och lägger ut så att de verkligen har gått och letat mat en halvtimme, en timme innan jag kommer ut och tränar.
Smart.
Och då kommer de direkt och vill träna.
Ja.
Så att en mätt och nöjd häst är mycket mer lätttränad, lever jag.
Absolut.
Eller vill träna, ja, på ett helt annat sätt. Så jag tänker att många kan... de försöker reda i andra orsaker. Men maten är så stor del för hästarna så att det... är verkligen värt att titta på kring det.
Absolut, ja. För att en häst som är hungrig kommer definitivt bli frustrerad i träningen. För det är det enda sättet för den att stilla sin hunger just då. Och då blir det ju svårt för den att slappna av. På Skinners tid på 50-talet så gjorde man ju försök på djur som var undernärda egentligen. Som låg på en 80% av sin normalvikt, för att man tänkte just att det måste vara hungrig för att vara motiverad till att jobba för mat. Och det har man ju helt gått ifrån. Så gör vi absolut inte längre, och det anses ganska oetiskt att träna hästar som är hungriga, just för att det skapar så mycket frustration. Och frustration är ju någonting som lätt uppkommer ändå just när det gäller mat. Så det är absolut någonting att tänka på, att se till att hästen är nöjd, se till att hästen är mätt, se till att hästen mår så bra den bara kan i sin vardag de andra 23 timmarna, just för att den ska kunna prestera och för att den ska må bra i träningen och vilja träna och kunna slappna av i träningen. Så tror jag att det är viktigare än någonting annat.
Om man bara har en timme att lägga på sin häst på en dag, då tänker jag att man ska lägga den på just berikning av miljön.
Ja.
Hur tänker du?
Jag håller verkligen med. Jag tror att se till att det mår bra först är viktigare än träningen. Och jag försöker se träningen som en bonus snarare och hellre än att det är ett måste. Jag vill inte behöva träna min häst för att den egentligen har det dåligt de andra timmarna. Utan tvärtom.
Men visst är det så att man kan se träning med positiv förstärkning som berikning också?
Absolut, det kan vi verkligen. Ja. Vi kan se träning som berikning för att hästar tycker att det är roligt, det är ett trevligt inslag i dagen. Det är också ett sätt att födosöka egentligen, för att godis är inblandad. Absolut, men det ska inte behöva vara ett måste för att annars mår inte min häst bra. Utan det ska ses som en berikning, som en bonus. Någonting som vi både tycker är roligt.
Och om man ska se träningen med positiv förstärkning som berikande också. Jag kan ha fel här nu. Det är därför du är här. Mm. Är det inte ganska viktigt också att man inte bara belönar när jag tycker att hästen har gjort rätt. Utan man kan belöna lite olika beteenden. Alltså försök och så också. För att annars är risken att det blir väldigt... det kan nästan bli bestraffande på allting annat förutom det jag har bestämt att det här är rätt sak att göra.
Absolut. Ja.
Kan inte du utveckla lite mer, Anne?
Jo, absolut. Det här är ju någonting som man börjar inse lite grann när man har börjat träna belöningsbaserat. Att utebliven belöning, när jag alltså inte belönar ett beteende som hästen förväntar sig att jag belönar, då kan hästen uppleva det som bestraffning. Alltså att jag tar bort någonting som den egentligen tycker att den ska ha. Och då kommer vi tillbaka till frustrationen såklart. Att hästen kan bli frustrerad, hästen kan känna att den vill ge upp kanske. Att den tycker inte det är värt det längre. Det kan bli känslor i konflikt. Att hästen fortfarande vill ha godiset. Men samtidigt så känner den inte att den egentligen vill utföra uppgiften. Utan då blir det ju att den gör det bara för godiset eller bara för maten. Speciellt om det är det enda sättet att få mat. Om man nu tänker på de här stackars råttorna på Skinners tid. Som kanske annars inte hade fått någon mat.
Just det.
Och så vill vi inte ha det. För att vi tycker om våra hästar. Vi vill inte tvinga dem på det här viset. För det blir ju ett tvång för dem också. Så som du säger, Lena. Att man har hö tillgängligt. Att man lär hästen att det är okej att göra fel. Att den fortfarande kommer att tyckas om. Den kommer fortfarande få sin mat. Den kan gå och visa att den vill göra någonting annat. Hur kan min häst säga att jag orkar inte mer? Hur kan min häst säga att det här känns inte bra i min kropp? Jag behöver en paus? Eller jag tycker inte det här är kul. Jag vill göra någonting annat. Så att vi måste fundera på hur kan hästen kommunicera till mig att den vill avsluta någonting som inte känns bestraffande? Så om hästen då slutar trava, vad händer då? Kommer jag då stå still och vänta på att hästen börjar trava igen? Och då kommer den få godis? Då har den ju egentligen inget val, eller hur? Utan vad kan jag göra istället? Så då hade jag lärt min förra häst till exempel då, att hon från just den här situationen kunde gå till en lastpall som alltid var framme i paddocken. Hon kunde ställa sina hovar på lastpallen och då avslutade vi den övningen. Och då gick jag fram, gav henne godis för det och då kunde jag fråga vad kan vi göra istället? Vill du göra det här istället? Och då hade hon ett bra sätt som inte kändes bestraffande för henne att kunna avsluta. Och de här sakerna är så intressant att fundera på för att det ger ett sånt djup i relationen och det är ett sånt djup i att kunna se vad är kommunikation och vad vill vi prata om tillsammans.
Ja, och jag tänker att jag vill bara förtydliga för att om man lyssnar på detta och inte jobbar med positiv förstärkning idag så tror jag ändå man kan känna sig att jag kan inte ge upp den här kontrollen. Ska hästen börja få säga precis vad den vill? Men ju mer man låter den säga nej så börjar den också säga ja.
Ja, absolut.
Så är det verkligen. Och ja. Chanti har ju som, när hon inte vill göra någonting, då går hon till sin höhög. Och då kan jag bli så här, okej, men vill du göra det här då? Mm. Och då kan hon komma och göra någonting annat. Men just det vi gjorde, nej, då vill jag inte. Då har hon alltid sin hög och går och säger att, då ställer jag mig här och äter.
Mm. Och jag tror att det här är en process hos oss människor. Det är inte så himla lätt i början. För att om man kommer från en värld där vi tror att kontroll är viktig. Vi tror att om inte hästen gör som jag säger så blir det farligt. Det finns många så här tankar hos oss som har blivit inpräntade där vi har en bild av att hästen måste vara lydig. Och det tar tid att släppa det. Det tar tid för att man har något svårt att se hur det skulle kunna vara istället om man inte fått uppleva det. Och jag minns det, att jag tänkte samma tankar. Jag är inte född så här utan jag är också tränat med tryck och eftergift och gått igenom den här processen själv. Och jag kunde absolut inte föreställa mig hur det skulle kunna vara att träna med positiv förstärkning så som jag gör nu. Hade jag vetat det då så hade ju övergången varit lättare. Men
Och jag började ju träna och blanda lite. Och hade jag börjat så som jag gjorde nu i höstas, då kanske jag inte hade tagit en hästpaus.
Nej, just det.
För att det var så mycket att jag kände mig så misslyckad. Och jag, trots att jag försökte ha kontroll på mina hästar, så hade jag inte det.
Nej.
Och nu har jag släppt kontrollen. Och då kan jag ta två hästar och leda in dem från hagen. Och det händer ingenting. De... Mm.
Kontroll är inget problem längre. Det är inget problem längre. Man släpper det.
Så när man väl har förstått att man måste släppa kontrollen, då öppnar sig en helt ny värld. Men jag gjorde väldigt mycket motstånd. Väldigt mycket motstånd.
Det gör vi alla. Kontrollen. För att det ändrar ens världsbild. Det ändrar allt som vi har gjort hittills. Och ifrågasätter allt som vi har gjort hittills. Det är verkligen tvärtom världen. Så att man måste vara lite ödmjuk i den processen. Jag förstår att det inte är lätt. Det tar lite tid att ta sig igenom. Både för människan och för hästen. För att det är klart, om hästen tidigare i sitt liv inte fått välja så mycket, så kommer den, när den får möjlighet, definitivt att säga nej. Och då kommer den visa sina känslor, och de kanske inte vi är beredda på, eller de kanske inte vi är glada över att se, när min häst säger nej tack till det mesta. Men det är en process. Den kommer att lära sig sen att jag kommer inte tvinga dig, du kommer inte bli obehagligt, jag kommer lyssna på dig, och då kommer vi ur den svackan och hästen kan börja säga ja. Så det kan ta tid. Hästen kan säga nej väldigt mycket i början. Men lita på att det kommer sen.
Ja, och sen är det ju väldigt viktigt att tänka på det här att hästen faktiskt kan ha ont. Jag blir ju ofta utringd när folk har misstänkt att det är någonting. Och det har aldrig hänt att jag kommer ut och säger det är inget fel på den här hästen.
Just det.
Utan det är någonting. Så när hästen inte vill, fråga er alltid om hästen kan ha ont. Och svaret skulle jag säga är ja. Mm. För att känna in er egen kropp nu. Mår ni 100, 100, 100 överallt? Om jag säger att nu ska vi sätta oss i en djup knäböj och sitta här i 30 minuter. Det är inte många människor som klarar upp det idag. För att våran miljö inte ser ut så att vi använder oss av de rörelserna. Men vi har en häst som går på en platt liten hage. Kanske i värsta fall står still i en liten liten hage. Men sen ska den prestera i ridning en timme om dagen. Och då kräver vi kräver dressyrrörelser och vi kräver att den ska hoppa högt. Och sen får den stryk om den inte gör som vi säger.
Mm.
Jag kan garantera att om hästen säger nej så finns det en anledning. Men jag vet att det är väldigt jobbigt att behöva ta in det här.
Ja, väldigt jobbigt att ta in det. Man blir ledsen. Och man blir lite chockad när man börjar titta på det här viset. För att det är väldigt många hästar som säger nej. Man får ju se en del som kommer förbi på Facebook till exempel. Och folk kallar sina hästar för fula saker. Eller har konstiga förklaringar till hästens beteende. Många säger att de är lata eller dumma, eller de bara gör så för att de ska testa. Eller, ja, det finns alla möjliga sådana förklaringar. Och jag håller verkligen med dig, Lena, för att jag har jobbat med problemhästarna fast jag har då blivit utringd för att lösa problemet som ett beteende. Och inte, och då har de inte ens insett än att det är nog smärta som ligger bakom. Och det fick jag verkligen inse när jag jobbade på ett ställe där vi tog in problemhästar, fixa dem med träning och sen skulle de säljas. Och jag har efter det alltid sagt att 9 av 10 av problemhästarna är det nog fysiskt att det är smärta bakom. Men det är otroligt sorgligt när jag tänker tillbaka till det, för att de hästarna sa bara att jag har ont, jag kan inte eller jag mår inte bra. Och då har vi sagt till dem att det får du inte säga, utan du ska bara göra som jag säger.
Eftersom vi började öppna med frågan om träning kunde vara berikande, så hamnade vi såklart in på ja, träning igen, ja, och det här med att få säga nej och så. Men om vi tar några konkreta, du får ge dina 3 bästa tips på berikning genom födosök för häst.
Okej, okay. Då är det först och främst se till att grovfodret ges så optimalt som möjligt. Alltså helst sprida ut det. Lägger det på flera olika ställen om man har möjlighet. Och halm framme och sen göra en extra grej om dagen, vad det nu kan vara. Om det är en liten balja med, jag har en murarbalja med petflaskor i. Och så lägger jag lite godis i botten så får de liksom putta omkull på de här petflaskorna för att nå. Väldigt, väldigt icke-tidskrävande sak. Så att du försöker göra en sån om dagen så att de får en sån typ av berikning, eller om det är träning eller vad de nu får. Så en liten bonusberikning om dagen.
Vill du veta mer om Anne så hittar du det på relationsträning.se. Och vill du veta mer om mig så hittar du det på lenamanea.se. Kontakta mig gärna om du har några frågor eller tips på intressanta personer som du vill höra i podden. Och gillar du avsnittet så dela det gärna med dina vänner och lämna gärna en recension. Hoppas att vi hörs igen. Hej då!